Välkommen till den här podcasten som kommer att handla om samundervisning och differentiering inom lärarutbildningens ämnesdidaktiska kurser. Mitt namn är Heidi Hellstrand och jag arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Med mig har jag min kollega Kim-Erik Bertz, universitetslektor i matematikens didaktik. Välkommen med, Kim.
Ja, tack.
Vill du berätta lite närmare vem du är och vilka erfarenheter du har från tidigare av samundervisning och differentiering?
Ja, det där jag jobbar som sagt som lärare här på matematikdidaktiken vid Åbo Akademi i Vasa och det där, inom lärarutbildningen. Och det där jag är från början filosof, jag disputerar i filosofi och jag har jobbat som gymnasielärare i matematik och filosofi ett antal år innan jag kom till Åbo Akademi. Och det där, på båda ställena egentligen, både på gymnasiet och på ÅA, så det där har jag då undervisat matte och kom i kontakt både med, alltså lite grann med differentiering, men på med samundervisning också. Gymnasiet så gällde främst tillsammans med andra matematiklärarkollegor. Och förstås på gymnasiet så är det förstås väsentligt med differentiering inom matten. Där finns ju förstås inbyggt den här differentieringen med lång- och kortmatte, men också inom korta matten som jag huvudsakligen undervisar, så där finns ett ganska stort behov av differentiering, för det är väldigt många olika studerande med där.
Ja, jag har ju det där också i min det där som lärare i lärarrollen inom grundläggande utbildningen, jobbar med där samundervisning och differentiering, både som speciallärare och som matematiklärare. Och det där har varit intressant att samundervisa både i den där rollen, att vara i den matematikläraren och haft med speciallärare som jag har samundervisat med, men också som då när jag har själv varit speciallärare och sen har jag samundervisat med matematikläraren och sett lite de rollerna och vilka ansvarsuppgifter du har då beroende på i vilken roll du är och det där hur det sen förverkligas. Och sen är det förstås intressant att ha prövat på samundervisning på olika sätt, att märka hur samundervisningen också är beroende förstås av vem man samundervisar med, men också förstås elevernas behov och elevgruppen. Så det är också intressant och därför tyckte jag ser väldigt fram emot att få förverkliga den här sekvensen som vi nu hade. Vi hade ju en liten sån här lite kort förra året som vi samundervisade inom motsvarande kurs, men det var inte lika systematiskt som den här sekvensen nu som vi hade. Och där inom ramen för projektet HOHTO så förverkligade vi alltså nu våren 2022 en sekvens på 4 tillfällen där vi samplanerade och sen samundervisade och lyfte fram differentiering. Och det var då inom kursen i matematikens didaktik, matematik 1. Vill du berätta lite mer om den här kursen? Vad det är för kurs och vem den riktar sig till?
Ja, det är alltså kursen heter Matematik 1 och den riktar sig till första årets klasslärarstuderande, så den ingår i den här behörighetsgivande studierna för klasslärare och sen då för andra årets speciallärarstuderande också. Deltagarantalet är ungefär lite på 100 studerande, så det är en ganska stor kurs faktiskt. Och överlag så handlar kursen om att ge blivande lärare en sån här bredare blick över den matematik som de ska undervisa i första hand årskurs 1-6, men lite grann förstås blicka framåt mot hela grundskolan, alltså också högstadiet. Just den här sekvensen nu då på 4 tillfällen som vi samundervisar, så där jobbar vi först med algebra, 2 pass, och sen så hade vi 2 pass om geometri.
Ja, och det är ju sådana här bra teman och det viktiga teman som kommer upp i alla årskurser egentligen, och det där som vi jobbar med, det där kan jobba väldigt differentierande och det där som vi också diskuterade, det passar väldigt bra. Det är också områden som ibland kan upplevas att det finns särskilda utmaningar och också
Ja, speciellt.
möjligheter och ja,
Speciellt
möjligheter att
algebra
differentiera
är,
uppåt.
ja, speciellt algebra brukar ju vara ett område som beskrivs som utmanande för det här, för elever i grundskolan eller egentligen på alla stadier. Och det där, därför är det ganska bra att just fokusera på differentiering när det gäller just algebra.
Ja, och algebra är också jag tycker ett spännande ämne, och många kanske just ser, har också en väldigt begränsad bild av vad är algebra. Att det är också som en möjlighet att öppna upp det där mera brett, att vad det egentligen handlar om, att det är mera en så att säga bokstavsräkning. Men
Ja.
ja, i den här kursen som vi nu höll, eller i den här sekvensen som vi höll nu här i vår, så hade vi då delat upp studerande i blandgrupper. Vi hade alltså både klasslärarstuderande och speciallärarstuderande som jobbade i grupper. Det fanns då fyra klasslärarstuderande och två speciallärarstuderande i varje grupp. Och alla de här fyra passen, alla fyra tillfällena, så jobbade studerande då i de här små grupperna. Sammansättningen kunde lite variera eftersom ibland var någon borta och så här, men så hade vi åtminstone planerat. Och syftet var då att studerande kunde lyfta fram olika perspektiv eller kring de här teman och uppgifterna som de jobbar med. Att när det fanns också de speciallärarstuderande som har läst en del kurser kring matematiksvårigheter och mera kring differentiering och att stödja elever med varierande behov. Och sen klasslärarstuderande som hade också studera kurser mer där det handlar om ändå gruppdynamik i hel klass och hel grupp, att även om det är då första och andra årets studerande, men de har redan lite olika perspektiv och det där och kunskaper i bagage. Så det var nu en aspekt egentligen, att vi tänkte att på det sättet får studerande egentligen samundervisa eller på sätt och vis en del av det här med samundervisning som handlar väldigt mycket om att du kommer inifrån, du har olika perspektiv för att på det sättet göra någonting, jobba med ett tema och göra det på det sättet mera, bättre möta elevernas varierande behov. Och det där, sen hade vi ju förstås det att vi ville också det här för att lyfta fram olika perspektiv, så var vi ju då, du var där som representant och ansvarig för det matematikdidaktiska och ämnesspecifika perspektiven, medan jag var där mer som specialpedagog och med det specialpedagogiska perspektiven kring just mera differentiering och ja, differentieringsaspekterna.
Ja, det handlar ju på sätt och vis om att ge en modell för studerande också hur det här samarbetet rent konkret kan se ut, alltså från vårt perspektiv. Och det är ju lite speciellt förstås, alltså det blir ju en sån här dubbelroll egentligen. Dels har studerande det här samarbete, klasslärar-speciallärarperspektiv, och sen vi som lärare visar en modell för hur den här samundervisningen då kan se ut i praktiken.
Ja, och det var först när vi avslutade den här sekvensen som vi egentligen berättade åt studerande att vilka typer av samundervisningar vi hade prövat på. Men själv när vi planerade så hade vi också förstås strävat efter att kunna visa på just olika modeller av samundervisning. Och vi hade ju, dels hade vi parallell samundervisning i delad grupp, så att det där en del av studerande, de här små grupperna var med dig och en del med mig, och sen bytte vi om. Och det där, sen hade vi också en komplementär samundervisning där vi då på det sättet tillsammans introducerade tema och ibland gick runt i de här studerandegrupperna, att studerandegrupperna jobbade självständigt med de här uppgifterna ganska långt under sekvensen med geometri. Och sen också den här parallell samundervisning som stationsundervisning. Att vi hade små stationer med olika uppgifter och så, sen det där handledde vi då studerande i de här stationerna. Vi hade ju en ganska kort sekvens, och den här mera fullständiga teamundervisningen kanske vi inte riktigt kom till, och konstatera också att det kanske kunde kräva att vi jobbade ännu längre tillsammans. Men jag tyckte, upplevde själv ändå att det kändes att vi hade bra potential, du och jag,
Ja,
att komma
absolut.
dit, att fortsätta, att man ja,
Ja.
börjar också samarbete mellan oss fungera, och när vi ändå hade tid att planera och fundera att vilka roller har vi och kunde komplettera väldigt bra varandra i de här rollerna.
Ja. Ja, man märker ju det faktiskt att det liksom det kräver att man blir bekant med varandras liksom, vad ska man säga, professionella identitet i klassrummet. Att man liksom så att säga lär känna hur den andra reagerar på olika situationer och vilken typ av så att säga ja, insikter och hjälp den andra läraren brukar ge åt grupperna för att faktiskt kunna komplettera på det liksom bästa tänkbara sätt också. Men jag tror att ja, man ser ju att det går ganska så där, det går ganska smidigt att börja på liksom med de här så att säga, vad ska man säga, lättare formerna av samundervisning och sen småningom så bygger man sig framåt. Och jag tror jag håller helt med dig om att vi skulle säkert ha kunnat få till en riktigt bra teamundervisning där. Ja.
Ja, och jag tänker också förstås är det ju som du säger, ja, beroende på ändamål och förstås hur man fungerar så kan det ju också vara att de här olika samundervisningstyperna tjänar ett bättre syfte där man märker att det fungerar bättre att vi håller oss till den här parallell samundervisningen till exempel för att då har vi våra roller tydligare och det där vi kan kanske planera och följa att då, ju mer komplementär eller teamundervisning så är man kanske mer flexibel med de här aspekterna som du lyfter fram att hur man också har lyssnat in hur den här instruktioner eller hur den andra bemöter studerande och vilka frågor man ställer och svarar och så här, vilka aspekter man tar fram när man handleder studerande så det där. Det är ju lättare. Och jag tyckte det var själv väldigt intressant att höra, ofta också stanna upp och stanna bredvid dig och lyssna när du handledde studerande. Jag tyckte att det var ju också en väldigt bra möjlighet för min egen kompetensutveckling att märka att vilka aspekter tar du fram i den här problemet kring när eleverna ska jobba till exempel på geobräde med geometriska former. Hur lyfter du fram och det där sen kunna då komplettera med några kommentarer kring att ja, men till exempel se på det här geobrede som verktyg, att vilka utmaningar kan det vara för elever med till exempel finmotoriska svårigheter eller vissa spatiala svårigheter. Så, och det där, förhoppningen är ju att kanske du fick någonting med dig från din perspektiven också.
Absolut, ja, jag tycker det är faktiskt det är väldigt värdefullt också, inte bara så att säga för studerande utan också just för läraren att få höra i det perspektiven. Man har jättestor nytta av det så där i framtiden också för att ja, det är helt enkelt väldigt lärorikt nog att få upp ögonen för det. Det som förstås är intressant med den här typen av stationsundervisning till exempel eller eventuellt att man då som den här första verkstaden där vi liksom helt tydligt hade befann oss lite på olika ställen och hjälpt liksom grupperna vart efter de kom dit. Så det finns ju förstås en sån här, om man vill hinna med mycket innehåll så att säga, det är ett ganska tidseffektivt sätt att jobba exempelvis. Men å andra sidan så får man inte den här interaktionen då mellan lärarna och det är intressant när man sen går in i en sån form där man faktiskt är tillsammans i klassrummet så det liksom introducerar en ny typ av sån här jag vet inte om man ska kalla det osäkerhet men en viss sorts öppenhet som man måste liksom vara beredd att på något vis ta vara på så det fordrar en ganska stor lyhördhet av läraren eller av lärarna. Att man egentligen ingår det som i, vad ska man säga i de bästa formerna av samtal så ingår det ju en sorts sån här öppenhet men vad ska man säga en möjlighet att bli överraskad på ett positivt sätt. Och vad gör man med de här överraskningarna som dyker upp? Alltså det finns liksom en otrolig potential för undervisningen i det här men det kräver också att man som lärare är vad ska man säga beredd att ta fast i de här möjligheterna när de dyker upp, men samtidigt också kanske att man faktiskt är pigg. Att är man trött till exempel så tror jag att det kan spela ganska stor roll hur lyckad den här samundervisningen sen blir.
Precis, ja. Men det var lite intressanta saker du lyfte fram och det är också väldigt, väldigt viktigt. Och sen kan man just tänka då att om den ena läraren då är väldigt trött någon dag till exempel den andra tar mera över. Att då kanske ja. Just den gången till exempel en assisterande samundervisning fungerar Ja, och fast man, du kanske har planerat en komplementär eller samundervisning, men du kanske märker att en assisterande fungerar för att den andra läraren behöver kanske ta den assisterande rollen, kanske på grund av trötthet, men kanske också för att ha möjlighet att mera observera sina elever. Att det är väldigt många aspekter i det här. Men det här som du sa med det här parallell samundervisning i delad grupp, att det kunde vara tidseffektivt, men då går man ju faktiskt verkligen miste själv också om vad den andra kunde lyfta fram, och kanske för studerande eller elever så kan det också vara svårare att kanske se den här, att det blir en helhet på det sättet, att det kanske blir väldigt på olika sätt man pratar om saker, och det har ju åtminstone märkt som speciallärare när man har jobbat med elever i små grupp som har egentligen varit en typ av egentligen det här med parallell samundervisning i delad grupp, och ett väldigt så här traditionellt att man har en liten grupp elever som vi går och jobbar skilt med. Och då kan det ju hända att det som görs i klass och sen kanske följande lektion eleverna med i klassen, men det kan ju hända att instruktionerna och sättet att jobba med uppgifterna är väldigt olika. Och det, så det där, och det kan ju också bli på det sättet orsaka ett hinder för eleverna. Mm. Så det där att faktiskt fundera utgående från vad gynnar eleverna allra bäst, och i vårt fall var det ju då studerande, men som du sa, som du nämnde där, att det handlar egentligen om så här tudelat perspektiv också, att dels att visa på att hur de här studerande som är alltså blivande lärare ska kunna jobba och själva sen tänka när de är i lärarrollen, och sen deras också samtidigt deras egen utveckling och av kunskaperna och färdigheterna gällande just det här med ämnesspecifika som också var här.
Jag tänker mig kanske speciellt när det kommer till klasslärarstuderande och speciallärarstuderande, alltså helt enkelt vuxna studerande, så alltså deras initiativ när det gäller diskussion är ju förstås på någon helt annan nivå än när man jobbar med yngre elever, och då kommer så att säga den här just det här med mer dialogiska undervisningsformerna till sin rätt väldigt bra. Alltså det liksom, det här samtalet liksom blir väldigt bra när det är två lärare som så att säga tar lyra på varandras passningar, och studerande gör det också, att det liksom blir som en sån här fin dialog många gånger.
Ja, och det här samtalet och att prata mer om matematik är ju någonting som vi ofta vill lyfta fram, och det där, det kändes ju, åtminstone upplevde jag under den här sekvensen och de här tillfällen, att studerande sinsemellan pratade mycket matematik, och man kunde också höra hur studerande pratade och samtalade kring matematik och använde matematiska begrepp, och hur de också då stöttade varandra i att utveckla det där språket. Och där igen det här med att samundervisning eller ibland grupper, eller prata om heterogena grupper, att man det där kommer med nya perspektiv och stöder varandra att utvecklas. Kanske de områden där man behöver utveckling och kanske man inte har tänkt på heller. Vi hade ju en enkät åt studerande med några frågor kring hur de upplevde den här sekvensen. Och tyvärr var det ju inte alla studerande som svarade på enkäten, så det representerar, svaret representerar kanske nu inte hela det där, alla studerandes röster, men 15 röster var det ändå i alla fall som eller studerande som svarade på enkäten, varav ungefär hälften var speciallärarstuderande och hälften klasslärarstuderande. Och överlag var det positiva kommentarer kring det här med samundervisning och att jobba i blandgrupper, och studerande tyckte att de hade fått det var positivt att jobba i blandgrupper och det gav ett mervärde. Också det att de fick vara med om den här samundervisningen, alltså att det där, vi var två lärare som kom in med nya perspektiv. En röst var det där som lyfte fram att det inte gav något mervärde att jobba i blandgrupper. Och har du någon reflektion kring det? Och kring den erfarenheten?
Ja, det är ju alltid förstås om man sätts i nya grupper där man inte känner sina medstuderande från förr, så finns det ju alltid förstås en risk att man kanske känner sig obekväm till en början, eller personkemin spelar säkert en ganska stor roll där också. Så, men jag kan tänka mig att det är ganska sådär, lite på tur faktiskt om det blir en bra blandgrupp eller inte.
Ja, och det där kan ju förstås också tänka då att, ja, att studera själva inte lyfter fram och, vi kan, och det där kanske inte att på den grupp där vi inte tillräckligt heller lyfter fram de där olika perspektiven eller men det där på det sättet var det ändå den här studerande i fråga var ju också ändå positiv till arbetet överlag och kring samundervisning och att samundervisa. För det var ju också en fråga som vi hade där att om studerande skulle vara intresserade av att samundervisa i det där under kommande praktikperioder eller också det att om de var intresserade att jobba i blandgrupper i kommande kurser och där var ju det, majoriteten hade ju ändå svarat ändå här också att det var de intresserade av och också den här studerande som det där kanske inte upplevde att den här det gav mervärde i den här kursen eller under den här sekvensen just så var ändå väldigt positiv till att samundervisa under kommande praktikperioder så jo. Jag tänker också att det kan ju också vara att som du säger, det här förverkligande just i den gruppen den här studerande ingick i eller enbart studerandes egen uppfattning att det gav inget mervärde på det sättet man upplevde någonting negativt. Utan,
Det är ju på sätt, ja, man, det är ju alltid en risk förstås när man gör grupper helt enkelt. Det kanske man inte kommer ifrån. Men samtidigt är det ju om man tänker på kommande arbetsliv någonting som är väldigt hälsosamt att få testa på redan under studierna för att ja. Jag har en sån där tanke att det är ju inte uteslutet att någon av de som jobbar tillsammans i de här blandgrupperna faktiskt av en slump kommer att jobba tillsammans också på någon skola exempelvis.
Ja, det är mycket möjligt. Och just det här också, att för en lycka, eller det lyfts ju ofta fram i forskning att en lyckad samundervisning, just det här att det fungerar mellan personerna som ska samundervisa. Men också ändå att inte alltid. Ja, ibland, om samundervisning är det som ändå gynnar eleverna bäst, att hur förhåller vi oss professionella och tar en professionell roll i den här samundervisningen och ser vilka former av samundervisning fungerar för oss, men framförallt för att gagna eleverna och gynna eleverna i deras lärande och i utveckling. Så det här är ju en sån aspekt som är bra att lyfta fram och kanske ju då ibland reflektera kring att vad är det som gjorde att den här sekvensen lyckades väldigt bra eller den här samundervisningen lyckades bra och mindre bra och vad är mitt ansvar och den andras ansvar i det hela. Ja, sen var ju den andra biten egentligen det här med differentiering och dels handlar det ju här också både om att vi differentierar för våra studerande. Att vi lyssnar in vilka frågor ställde studerande, vilka behov hade de när de utförde de här uppgifterna kring till exempel geometriska formerna på geobräde. Vilka utmaningar, vem behövde få en extra utmanande fråga eller mera förtydligande fråga. Så egentligen så vi differentierade ju i det och genom att hur vi bemötte och handledde studerande.
Jag tror att differentiering är ett svårt begrepp i och med att man så att säga sätter den här ganska tunga termen på det. Så jag tror att många har en sån föreställning om att det är någonting ganska vidlyftigt om man går in för det. Det är liksom någonting som syns väldigt tydligt att man har gjort en differentiering. Medan det var ju kanske en förhoppning också att visa att hur en differentiering som är så att säga ganska enkel att genomföra kan se ut. Att man till exempel då väljer lättare tal inom en uppgift ifall man liksom lyckas på det sättet. Ibland funkar det inte och det tyckte jag vi fick fram bra i vissa uppgifter också. Att den typen av differentiering inte alltid fungerar. Då måste man göra någonting annat. Men jag tror att det överlag är det ett ganska svårt begrepp att få koll på faktiskt. Åtminstone tycker jag det själv.
Ja, det har du säkert rätt i. Och det där är ju det här som vi i den här kursen, för att en del av de här klasslärarstuderande, eller största delen av klasslärarstuderande, första årets klasslärarstuderande, har ännu inte gått de här specialpedagogiska kurserna och kanske inte hade och har mött på differentiering väldigt ytligt, alltså begreppet, medan speciallärarstuderande, åtminstone en del av dem åtminstone borde ha gått de här kurserna och ha mer koll på vad begreppet är. Men sen är det ju också att det här att sen sätta det i praktiken, att hur gör jag då i den här, med den här uppgifterna med det här eleven, att det var ju, det är inte alltid, det är inte kanske helt självklart att vi kan börja tänka just att vi förenklar vi talvärdena, men blir uppgiften mycket enklare för det, och just det här att differentiera neråt, alltså att förenkla, så var ju många som upplevde att det kändes på det sättet enklare och mer självklart, men sen att differentiera uppåt, att ge de här utmaningarna, inte bara att ge svårare talvärden eller ge mer av samma sort, utan att faktiskt ge en utmaning som kräver en annan typ av tänkande. Och samma sak sen när vi också förenklade uppgiften, att vi inte enbart, att ibland när vi förenklar talvärdena så kan ju uppgiften bli mer komplex egentligen.
Ja.
Och att vi inte förlorar heller den här, eller sen att vi inte förenklar så att uppgiften blir som för enkel eller för banal, och vi saknar den där utmaningen i tänkandet som vi också ska behöva ge åt elever som har utmaningar i matematiken.
Mm.
Så jag tänker åtminstone tyckte jag själv att ens att få, fast vi inte kanske fick så handfasta, eller en del studerande upplevde att inte fick så handfasta exempel för hur differentiera, men åtminstone förhoppningar om att de här tankarna om att vad kan differentiering i praktiken innebära.
Jag tror att det, man tänker sig kanske just att lärdomar om differentiering ska ta sig uttryck på det sättet att man kan att säga, formulera det i meningar som exempelvis kan skrivas i tentsvar eller uppsatser. Många gånger så handlar det säkert mer om att man får upp ögonen för hur den här frågor som man kan ställa, och det kanske mer liksom en sån erfarenhets, en erfarenhet de har gjort under kursen att få syn på att ja, den här typen av frågor kan man ställa om någon verkar köra fast eller ja, och det är kanske inte någonting som är så väldigt lätt att formulera i ett påstående till exempel. Inte vet jag, kanske någon mer form av tyst kunskap, men det är klart att det kräver ju förstås övning att få in det i sin egen undervisning, men att man har sett en modell kanske för det.
Precis. Ja, och sen är det här som jag eller i den här delen när vi frågar studerande om deras erfarenheter om det här med differentiering i under sekvensen, så var det ändå här var det flera som lyfte fram att det var inte tillräckligt, det var inte så tydligt det här med differentiering, och där kände jag kanske själv också att jag ibland valde att lämna bort de här frågorna kring att tänka på differentiering, att hur ska ni differentiera den här uppgiften, hur kan vi nu förenkla och utmana i den där instruktionen eller i uppgiftens innehåll. För jag märkte också att studerande själv hade redan utmaningar i hur uppgiften var formulerad, att fundera kring den där uppgiften i sig, till exempel att när de här geometriska kropparna och den där volymen på dem och sätta dem i storleksordning, att det var tillräckligt mycket där för att ge en tilläggs fråga eller en tilläggsnivå att fundera, att redan det här ämnesspecifika uppgifterna var tillräckligt utmanande, att då inte sätta till dessutom det här mer ämnesdidaktiska perspektiv eller specialpedagogiska perspektiv, att då blev det för mycket också, det var ju, så blev ju en typ av differens där, men så det var ju en sån här tanke som jag funderade kring, att hur jobba också mera kring hur jobbar med de här sakerna för studerande som själva har utmaningar i det ämnesspecifika, alltså i matematikinnehållet och också till och med grundläggande färdigheterna i matematik och baskunskaperna i matematik.
Ja, det där är faktiskt just att differentiera kräver ju så att säga att man är någorlunda bekväm dels med uppgiften, men kanske också någorlunda bekväm med både lättare och svårare varianter av den här uppgiften eller ämnet. Och det är förstås en utmaning om man just då håller på att kämpa med själva uppgiften som sådan. Det är klart. Mm. Ja.
Ja, och där är ju förstås också den här möjligheten att kunna möta den studerande eller eleven, i det här fallet studerande, där hen är nu och kanske inte just nu redo för den här frågan kring att fundera på differentiering av uppgiften, men kanske om 2 veckor medan en annan studerande redan nu är beredd att fundera på den differentieringen. Men sen tänker jag där också det här med att varför vi också vill ha de här blandgrupperna, varför samundervisning och teamundervisning, att jobba i stöd av varandra för att ta vara på kollegornas kunskaper. Är du osäker kring hur differentiera eller särskilt att ge de här utmaningarna eller osäker på att fråga kollegorna och jobba tillsammans och erkänna också att det här behöver jag hjälp med. Du har säkert, alla har ändå någon annan del som de kan på det sättet. Där de kan då igen har annat att ge. Så att på det sättet också tänker jag det här att särskilt om vi pratade om differentiering i matematik, att vi har ju ändå elever redan i årskurs 3 som har deras intresse och färdigheter, kunskaper, de utmaningar de behöver handlar egentligen ganska om sånt som kommer i gymnasiematematiken inom så att det inom det där det generella undervisningen. Mm. Och det kan ju vara svårt för dig om inte du har, även om du ska ha goda kunskaper i matematik, men vad är det som du kan ta in åt eleven? Och då att ha en kollega eller från din egen skola eller kanske en annan skola att faktiskt fundera på att vad är det för utmaningar jag kan erbjuda den här eleven? Att alla ändå får möjlighet att få de rätta utmaningarna och möjligheterna att utvecklas.
Ja, det är lite knepigt det där med differentiering uppåt till exempel för sådana som har väldigt, väldigt lätt med vissa delar av matematiken. Att det tenderar ju liksom att vad ska man säga, falla till det där att man får extra uppgifter eller de där extra papprena.
Mm.
Och ibland, så att säga, om det rör sig om enstaka sådana här extra papper så kan det ju tjäna sitt syfte, men om differentieringen uppåt alltid har den karaktären så kan ju eleven till och med uppleva det som en sorts bestraffning att man får mer jobb. Mm. Speciellt om de inte är väldigt genomtänkta. Så där tror jag att man har, just i sådana fall så är det väldigt värdefullt nog att diskutera kanske lite bredare med andra kollegor som har eventuellt erfarenhet av liknande fall och kanske också större kunskaper på ämnet.
Mm. Absolut, ja. Och sen när vi pratar om differentiering neråt, att det blir ibland då att också att deleverna får mer av samma sort av de här basräkneuppgifterna som är kanske ofta väldigt så här där du modellinlärning, att du har en modell och så gör du på samma sätt upprepade gånger och väldigt repetitivt och det där. Men
om det är just det som är problemet kan det ju kännas väldigt, väldigt förstås knepigt om man inte känner att man får göra något framsteg på något aldrig, annat håll.
Ja, och så ser du de där uppgifterna som du kanske tycker ser spännande ut på de här fördjupade sidorna, men de hinner du aldrig till eller du till och med någon säger att det här är inget för dig. Att, att det här att matematiken skulle vara någonting för alla och att vi sen funderar på att vad är bästa sättet att ändå möjliggör att alla får vara med om den här matematiken. Sen att vi har olika färdigheter och det ska vi ha och det där att det ser väldigt olika eller elevernas förutsättningar och lärande väldigt väldigt olika. Och jag tänker det var åtminstone för mig en sån här sak som jag starkt ville lyfta fram i den att få i den här kursen det här ändå att vad är det heterogena klassrummet ni kommer att möta, vem är de här alla eleverna och hur ändå gör ni er undervisning mera börja tänka kring det här att hur göra undervisningen tillgänglig för alla.
Och det gynnar ju så att säga om en lärare får upp det perspektivet ganska tidigt i sina studier så det gynnar ju i allra högsta grad också de så att säga de elever som så att säga ligger i mitten av spektret också. Att det gynnar ju alla för att alla har ett behov av att förstå abstrakta idéer. Så att, det tänkte jag också på när det gäller de här uppgiftstyperna som vi ju hade under de här sekvenserna. Att de, tanken är ju att hitta sådana uppgiftstyper som har en ganska sån där öppen karaktär. Att det är inte fråga om de här väldigt typiska slutna uppgifterna där, som har en sån här rutinkaraktär där man utför beräkningar enligt en bestämd modell och kör många upprepningar, utan att de uppgifter vi hade ju nog mer en sån här öppen resonerande karaktär. Och det i sig är ju också, kan man säga, en om man inte vill säga att det är en differentiering i sig, så möjliggör arbete med öppna uppgifter betydligt bättre möjligheter till differentiering, därför att ja, det är liksom inte, de har inte karaktären att antingen kan du eller så kan du inte, utan de har ofta något så att man kan komma igång fastän man till exempel har brister i en del grundfärdigheter och sånt.
Ja, det där var bra du kom ihåg att lyfta fram. Och det var ju just det här också som du säger, det här samtalet och resonemanget, att någons fråga, någons resonemang är kanske den där, just den där avgörande frågan eller kommentaren som gör att de andra kommer på, eller man i gruppen kommer på att nej, men hej, det där funkar ju inte heller, eller det där ska vi spinna vidare på. Att på det sättet att alla kan tillföra, och sen om du har flera svarsmöjligheter eller resonemang, så kan vi också tänka att det är lika bra, det är lika bra det här ena svarsmöjligheten och argumentet för varför är det så här, till att du har hittat alla de här alternativen. Och att då får också eleverna inom den här uppgiften samma uppgift som möter där flera elever. Så att igen, det här exempel på att det här differentiering behöver inte betyda att du har fundera ut fem olika uppgifter kring samma innehåll, utan att kring en uppgift, hur går vidare.
Ja. Det där, så att, en uppgift som gör att man så att säga inom uppgiften kan gå vidare och ganska långt, göra intressanta upptäckter. Sen är det ju också det att man kanske tänker just att det är läraren som så att säga ska bidra med alla insikter, och det blir ju en väldigt stor utmaning om man ska ta det ansvaret på sig själv att så att säga tillgodose allas behov varje gång i hela klassrummet. Men om man istället, alltså givet att det lyckas, så det får vi förstås hoppas att det gör, men liksom när man har den här typen av grupparbete kring mer öppna uppgifter, så utnyttjar man ju faktiskt också gruppens möjlighet att stödja varandra bättre. Ja, man tar så att säga hjälp av hela klassens potential snarare än bara lärarens.
Ja, och det här är ju väldigt intressant från, tycker jag, som specialpedagog, när man diskuterar det här med just att ska vi ha heterogena grupper, eller ska vi göra mera uppdelning, nivågrupperingar, och det diskuteras ju också. Ja. Och det finns ju också lite motstridiga resultat, och en del resultat som visar på att elever gynnas. Både svaga men också starka elever gynnas mera av att ha de här gruppdelningarna enligt nivåer. Men å andra sidan så har man inte i forskningen ännu det där haft in då, att hur ser det ut när vi har samundervisning i det hela. Att ja, där tänker jag också att hur ser det ut då, att om vi har heterogena grupper där vi tänker just de här rikedomarna som du just lyfter fram med, att hur vi kan komma med olika perspektiv och lyssna in varandra, lära oss av varandra, och vi har olika det där, lär oss av varandra och varandras perspektiv, om man då har det här stödjande samundervisning och har på det sättet de här ramarna som stödjer dig i den här utvecklingen, jämfört med att det är en ensam lärare som har en väldigt heterogen grupp och olika behov och kanske inte har de här verktygen för att det där förverkliga det. Så det hoppas jag, det är spännande att se att vad hittar man där när man börjar se på. För att samundervisning i sig då, när man har sett, så har ju ändå visat på i den forskning som har varit många det här, särskilt kvalitativa studier med intervjuer och observationer, så att det ändå har, eleverna har stor nytta av den här samundervisningen, och också att lärarna upplever det som väldigt positivt. Både elever och lärare upplever det som väldigt positivt.
Ja, och sen kan man ju förstås också alltid påminna om att man kan ju testa båda varianterna. Sällan gynnas väl eleverna egentligen av att läraren liksom håller sig till en väldigt ortodoxi, liksom, visar vi differentieringsupplägg.
Ja, Och sen en samundervisning, att det fanns ju de här olika typerna av samundervisning, att inte heller alltid hålla, ja, att fundera på att vem gynnar det här arbetssättet bäst då, och vilka uppgifter väljer jag ut, och på vilket sätt jobbar jag med de här uppgifterna, och vad erbjuder jag eleverna för möjligheter. Men så för mig, det här att alla elever har möjlighet att möta på matematiken, alla har rätt till matematik och en bred matematik utgående från sina förutsättningar.
Absolut.
Ja, är det någonting för att avsluta det här samtalet? Det finns många trådar vi skulle kunna spinna vidare på, men är det någonting som du tänker som du själv kommer att ta med dig? Till exempel, jag vet att du kommer att fortsätta med de här studerande i höst i en annan kurs, matematik 2. Är det någonting särskilt du kommer att fortsätta med, blandgrupper eller samundervisa eller någonting annat?
Ja, åtminstone kommer jag att fortsätta med det här, att dela upp dem i grupper. Och nu, schematekniskt tror jag att det kan bli väldigt knepigt att få ihop blandat mellan klass- och speciallärare. Beroende på att olika praktikperioder går liksom och omlottas och där. Så det kan hända att det inte faktiskt lyckas i praktiken. Men åtminstone de här grupparbetena kommer vi att fortsätta med. Och det som jag tror blir aktuellt för kursen i höst är också att faktiskt lite, vad ska man säga, titta tillbaka och påminna om vad som hände när vi kommer till de här differentieringspassen, som handlar delvis om lärandesvårigheter men också lite grann om att stödja sådana som har lättare för sig med matematik. Så på det sättet kanske mycket att blicka tillbaka och liksom påminna om vad vi gjorde. För det fanns väldigt mycket liksom, mycket sådana här fina grejer som skedde under den här sekvensen, men som kanske på sätt och vis gick under radarn, så att säga, att liksom inte studerande alltid blev medvetna om, och det hoppas jag kanske att kunna lite plocka upp och förtydliga.
Det låter ju jättebra att göra det där. Hoppas att det kommer att lyckas riktigt bra. Och ibland, det som du säger också, att man kan ju behöva få komma tillbaka, eller det är ju det som man ofta man vill också, att man kommer tillbaka och kanske då ser någonting som man hade med nya ögon, och det där någonting som man kanske inte fick syn på tidigare när man just var i stunden. Så det låter bra att höra. Men då vill jag tacka dig för det här samtalet, intressanta aspekter, och också för den här sekvensen som vi fick förverkliga inom HOTO-projektet.
Ja, tusen tack, och det är jätteroligt att förverkliga det här.
Ja, och det där, hoppas att få fundera på nya möjligheter på att kanske kunna samundervisa på något sätt och, i fortsättningen. Och tack till er lyssnare. Den här podcasten kommer ni att hitta på HOTO-projektet Moodle-sida. Och HOTO är alltså ett nationellt projekt som strävar efter att stärka lärarutbildare, specialpedagogiska och digitala kunnande för att stödja studerandes lärande och välbefinnande. Projektet har varit verksamt år 2021 och 2022. Projektet har en webbsida där ni kan läsa mera, www.hohto-hanke.net. Tack för oss.